Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Kirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Idag ringer jag upp Mette Picot, kvinnan och grundaren till hudvårdsmärket MPK. Naturlig, ekologisk, prisbelönt hudvård tillverkad i Sverige. Vi pratar om resan från att röra ihop egna krämer i köket till att bli ett välkänt varumärke. Om hur tiden som modell under många år har format henne till affärskvinnan hon är idag. Att hon aldrig ser problem, bara lösningar. Om morgonrutinerna och hur domningarna i benen visade sig vara MS. Om att aldrig dejta en modellkille och hur bra det gick. Och att vi faktiskt var modeller för femerna tillsammans för ett par sekel sedan i Köpenhamn som jag hade glömt bort. Nu kör vi! Mette Picot, du är för detta modellen som startade ditt eget hudvårdsmärke MPK. Din hudvård har vunnit otaliga priser och finns att köpa i flera länder. Det är naturnära och ekologisk hudvård tillverkad i Mora. Och som du beskriver så fint på din hemsida, känslan ska vara kvinnlighet, kvalitet och sensualitet. Idag blir det snack om hälsa för huden, storyn bakom ditt hudvårdsmärke och om hur vi kan ta hand om kroppens största organ, om morgonrutiner och mycket annat. Varmt välkommen till podden Träna med Kirin.
Tusen tack Kirin. Det är så här, det ska bli jätteroligt.
Ja men underbart. Vi ska försöka, jag hoppas att det blir bra med det här ljudet också, men det blir säkert bra. Du, jag tänkte börja med en sån enkel fråga som hur mår du idag?
Jo, men jag mår faktiskt, jag mår jättebra idag. Jag hade en liten tuff natt, för vi har en liten valp.
Åh.
Det är söt. Men hon skulle kissa 3:00 och sen skulle hon upp igen 6:00.
Åh, gud, det är verkligen som en bebis.
Ja, det är som att komma tillbaka, det är som att åka tillbaka 20 år i tiden.
Mm. För hur gamla är barnen nu då? Ni har två barn.
Ja, den ena är 19, killen.
Mm.
Eller 20. I december. Och så har vi en tjej som är 14.
Gud, det är nästan exakt som mina. Min tjej blir 13 i november och 20 i januari.
Oj.
Mm, det är nästan exakt.
Ja, man fick ganska bra faktiskt.
Och du, när du säger vi så är det du och din man Erik som stack in huvudet precis innan vi började spela in. Och precis när han öppnade sin mun och sa hej Kirin, det var länge sedan på sin franska dialekt. Och så... Oh men gud, vi har ju sett för 100 år sedan. För både du och din man är gamla modeller och jag också. Och vi är jämnåriga allihopa och våra vägar har korsats. Helt galet. Som vi just kom på för 5 minuter sedan.
Ja.
Eller kom ihåg för 5 minuter sedan.
Du vet, fransmän låter ju ibland, inte arga, men lite så här. Så i morse när jag sa att, ja, men har du träffat Kirin? Va? Kommer du inte ihåg Prinsgatan? Och sa han då, vadå Prinsgatan?
Ja, vadå?
Jag minns inte, då hade han fikat med dig där. Det kommer inte jag ihåg, för det är väl någon
kommer inte jag ihåg heller. Mm. Jag kände igen hans röst så otroligt väl. Och att vi har gjort något jobb. Bor man i Göteborg, kära lyssnare, så har man väl alla modeller någon gång jobbat med någon katalog i Borås. Eller hur?
Ja, det var ju tur och retur hela tiden.
Ja, det var tur och retur, ja. Ja, men det är så roligt för du skickade en bild på ditt gamla setcard nu och nu ser inte de dig, men du har långt, stort, blont, sandrefärgat, jättehår har du. Du har lika mycket hår som jag har. Ännu mer har du. Och sen så skickade du dina gamla bilder och hade du så här kort, mörk page.
Ja, ganska slät. Jag gillar egentligen inte den frisyren, men det var ju 90-tals page, du vet.
Mm.
Otroligt populärt.
Men du kom ihåg att vi hade gjort du sa någonting innan vi började spela in. Vi hade gjort något för femina, sa du.
Exakt, vi var nere i Köpenhamn och vi jobbar. Jag tror att det kanske kan ha varit danska femina.
Det kan det vara.
Du vet Ylva Westberg, hon jobbade.
Så hette hon, ja.
Just det, precis nu dök liksom hennes efternamn upp. Hon jobbade ju, jag tror hon var redaktör för danska femina, om jag minns rätt. Eller om hon var stylist också, hon var lite så här allt i allo. Och då var vi ju i Danmark, du och jag, och hoppade omkring där och gjorde någonting.
Som vanligt, hoppa runt. Vi hoppar fortfarande runt.
Och de var sjukt nöjda med oss. Och de tyckte vi var så himla... Vi var ju lite samma längd. Vi är ju rätt så korta för våra modeller.
Mm.
Och även Lisa, som du sa, hon var ju fantastisk.
Ja, fotografen, ja. Lisa Kallos. Åh, så söt. Han har jag varit mycket resor med. Åh, vad roligt. Nu kastades jag tillbaka i tiden. Vad roligt.
Då bokade de om oss, minns jag. De sa, det här måste vi göra om. Så vi fick göra en till sån här resa till Danmark.
Köpenhamn.
Det är så länge sedan. Alltså. Det var väldigt mysigt i Köpenhamn.
Jag älskar det. Jag sa till dig, jag ska tillbaka för första gången nu. Om en månad. Jag har inte varit där på 20 år. Alltså det ska bli så roligt. Jag älskar Köpenhamn. Men du är gift med Erik Bigo.
Ja, stämmer bra.
Skulle aldrig dejta en modell, men nu har ni varit gifta i 20 år.
Nej, det är nog mer faktiskt.
Det är nog mer.
Sen 92.
Wow.
Jag har inte ens koll på tiden. Men vi gifte oss 97, tror jag.
Träffade ni er klassisk också på en modellresa?
Nej. Eller ja, vi var båda två i Japan och så skulle vi iväg till en fest och så såg jag honom på långt håll och tyckte att alltså det där var något av mest, nej, honom kommer jag aldrig prata med. Han har sån jädra attityd.
Mm.
Ni vet, eller du vet såna här killar som tycker de är så snygga, det är liksom att jag är lite. Och sen så stod vi utanför en tunnelbanestation och då tittade jag liksom lite på honom, för han såg väldigt, eller han ser ju väldigt bra ut. Sen så klassiken, han började han lite flirta med mig och så blev jag skitsur för jag tyckte han var jobbig. Och då blev han
så roligt.
Giller liksom.
Ah, vad roligt!
Så det var en liten flirt när vi var där. Och sen kom vi tillbaka till Europa, så skulle jag till Milan och då ville inte han åka dit. Och så sa jag, ja men jag ska dit, så det spelar liksom ingen roll. Och då kom han efter. Och sen åkte jag till en sväng till Tyskland och sen blev vi ihop. Och sen tror jag vi tog Australien efter det. Så bodde vi där ett tag hos Nya Zeeland. Och sen körde vi den här Japan-rutten hela tiden.
Wow.
Så vi hade väl några kontrakt per år i Japan. Så vi var ju nästan aldrig i Europa under perioden.
Alltså det är det här som är så härligt med modellbranschen. Att man har den där möjligheten att faktiskt flänga runt. Träffa underbara människor. Jag har kvar jättemycket härliga kompisar. Men att man får se så mycket. Man får träffa så mycket fantastiska människor. Man får se och uppleva så mycket saker. Sen finns det ju tillbaksidor också såklart. Det är ju inte bara fluffigt.
Nej, det gör det.
Men det är i alla fall en fantastisk möjlighet.
Ja, men jag minns att jag tyckte att de människorna som var i ett team, man lärde sig så mycket av att jobba på det sättet.
Mm.
Man fick väldigt snabbt läsa av alla väldigt fort och liksom passa in och är samtidigt tillföra en massa. Och jag minns att det var sån härlig energi på de här resorna. Kommer du ihåg det?
Ja, men absolut. Jag älskade den där tiden. Och tidiga morgnar och liksom alla. Ja, men det var, jag gillade det där. Och jag har faktiskt diskuterat det med min kompis Lisa, som också jobbat som modell länge. Och hon sa, vad tar vi med oss från den tiden? Alltså yrkesmässigt. Vad känner du att du tar med dig in i ditt företag?
Nej, men det är en jättebra fråga. Jag tror att det här med att saker liksom verkar vara omöjliga, att man ska liksom komma över eller komma igenom grejer. Där tror jag att jag har modellvärldens erfarenheter att tacka otroligt mycket. För att alltså, åka och vara så himla liten som jag var, 169 lång, och så åka till Milano eller åka till Tyskland, alla de här länderna, det var ju ofta riktigt tufft. Och jag kom in liksom på morgonen, eller i Paris har jag också varit, och liksom folk vände sig om och tittade så här, har du med din dotter? Fick jag liksom ofta som fråga i Paris. Alltså det var så mycket som var ganska så tufft ändå, när man inte fick det serverat och kanske bokades på en resa, då var det lite lättare. Men när man skulle själv bygga upp en marknad, då var det så mycket nej helt enkelt. Och det har jag väl tyckt är den största fördelen, att jag aldrig ser hinder i första hand, utan när jag bygger upp saker med företaget idag, så har jag liksom det bakryggen på något sätt. Jag är aldrig rädd för...
Du måste hitta möjligheter, alltså se möjligheter och inte hinder.
Ja, exakt, och sen hur man bemöter människor också, det är ju samma attityd där. Och jag har med mig det som jag nämnde där, liksom att man kom in i ett team där alla var så fantastiskt duktiga och glada och hade härlig energi. Och den energin har jag också försökt att ta med mig i mina team, eller de här konstellationerna som blir, du vet. Och att man jobbar väldigt långsiktigt. Så att man får in en konsult och får känna på den personen, så tror jag att jag är väldigt mycket mer öppen som företagare än vad många är. Jag sätter ramarna på ett annat sätt och jag låter folk få mera frihet. Och det tror jag att jag har lärt mig ifrån modellvärlden, för att du vet när man fick dem, du har säkert råkat ut för det, någon som hade en jävla skiss och satt upp i ansiktet på dig. Ja, nu ska du stå till vänster och så ska du hålla upp handen där och så ska du säga det och så ska du göra det. Då blev det ofta ganska trist. Man plockade ju bort all liksom kreativitet.
Ja, ja.
Jag har gjort någon sån här mardröms, jag vet, i Tyskland och Spanien och Frankrike. Där kunde till exempel reklamfilmer vara sådana på det sättet på 90-talet. Och det blev så stelt.
Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden.
Så idag när vi jobbar med olika liksom, rörligt eller intervjuer eller vad det nu kan vara, så men gör man lite som du gör nu. Man bjuder in istället för att liksom, styra upp, och så plockar man upp ut de bästa bitarna och försöker få det bästa, få ut det bästa av alla som man möter liksom, och av sig själv. Oj, det var långt.
Nej, men det är jättekul att du säger det, för att jag jobbar utifrån samma sätt, att jag har ett ramverk. Mm. Alltså jag vet ungefär vad du och jag ska prata om. Mm. Och jag har ett manus ifall jag känner att jag tappar tråden. Det är likadant när jag går in i mina yogaklasser eller vad. Jag har liksom inte så här, den här rörelsen måste vi göra idag eller det här. Utan jag har ett tema och så får jag en feeling och så känner jag in dagens yogisar eller PT-kunder. Jag hade ett par tränade i morse, jätteroligt. Man och fru som utmanade varandra. Då måste man läsa av stunden och sen måste kreativiteten få ta plats.
Ja.
Annars så du bara dödar allting. Det är liksom, ja, vad roligt, vilken rolig iakttagelse tycker jag. Men den gillar vi.
Ja, den är bra. Den är bra. Nej, men det är väl det här att när man är så liten. Alltså nu har ju märket blivit större såklart. Och vi är
ja, du pratar om märket nu, du menar inte din längd. Du pratar om PK-märket.
Ja, jag är lite mer fixerad vid det än min längd. Längden har jag glömt bort tyvärr. Kanske jag tänker på oftare att jag är kort. Men nej, alltså mindre som företag så har man sådana otroliga fördelar. Och det är ju samma där att man sitter och tänker, åh, jag kan inte hävda mig mot det här, eller hur ska vi konkurrera med de här stora bjässarna. Men man är ju, och det är säkert samma då i dina ramar och din träning, det här som du pratar om, att man är så otroligt rörlig. Mm. Man har ju sina mål och sina ramar, men man är snabb som en mässla. Och det är lite kul. Och jag tror det blir roligare för dem som kommer in i vårt gäng. Samtidigt så blir det också lite mer utmanande. För man kan inte vara så, ja, men så här har vi alltid gjort, det funkar ju liksom inte.
Nej. Så det, och jag älskar din summering, jag tycker den är jättefin. Men okej, vi tar med oss från modellvärlden, är det ju väldigt mycket yta och det är väldigt mycket hudvård och det är olika typer av olika typer av makeup-artister som kommer in med sina produkter, och ibland har du säkert upplevt att man blev allergisk mot saker, framförallt saker runt ögonen, dåligt smink, gamla krämer och så vidare, eller att det helt enkelt är för mycket kemikalier i. Det tänker jag, nu lägger jag ord i mun på dig, men jag tänker att det har du tagit med dig in i hudvårdsmärket och ditt tänk. Men hur gick det till så här, Mette, rest runt världen, född i Göteborg, modella, kvinna, nu ska jag starta hudvårdsmärke. Hur gick tankarna och var satt du och bara så här, kan du spola tillbaks tiden?
Ja, men då får jag spola tillbaka den till en så här mysig stund i en soffa och jag sitter med mitt andra barn och hon är ett halvår kanske och så ammar jag henne.
Mm.
Och då är jag uppvuxen med en professor i kemi som var från Ungern och jättenära vän till min mamma och pappa.
Mm.
Och hon blev lite som en extra mormor för hon fick inga barn. Och vi sågs jätteofta på olika sätt och sådär. Och den här kvinnan, hon var väldigt intresserad av allting som var naturligt. Och jag har ju också varit det sedan jag var tonåring kanske.
Mm. Hur gammal var du här, Mette, när du träffade henne?
Här var jag nog 40 kanske.
Ja, ah, okej. Okay. Så du var liksom, man säger vuxen. Du hade redan... Jo, du hade träffat Erik och ni var ihop, ja, och barnen var på gång. Och,
Ja, men precis. Mm. Innan det, om jag tar det väldigt snabbt. Min mamma höll på med yoga när ingen annan gjorde det. Det minns jag att jag var så stolt.
Oh, henne gillar jag.
Huvudet på julafton. Och jag tyckte att mina kompisar var, va? Det här var ju liksom 80-tal. Det var ingen som yogade. Och jag började också yoga hos någon som heter Lila Hansen i Göteborg. Jag vet inte om du vet om det.
Nej, det låter inte bekant. Men jag gillar dem redan.
Lila, hon var dansk såklart. Ja, lille hälsa.
Jo, jag gick ju på, jag bodde ju i Göteborg när jag var gravid med Luna, min första. Hon hade gravidyoga, det var en dansk. Det måste varit hon.
Jag födde barn med hjälp av hennes andningsteknik.
Nej men gud vad roligt.
Visuella grejer. Och hon och jag, i alla fall, henne gick jag på kurs hos. Och då minns jag, nu kommer det löjliga, jag måste bara säga det. Jag vet att jag glider utanför ämnen nu.
Nej men kör, det gillar jag.
Men jag var på en sån här konstigt, mitt ute i skogen med henne och en massa människor. Vi fick inte prata på flera dagar. Det var något av det bästa jag har gjort.
Ja, oh, så silent retreat.
Då får du säga till mig så åker jag direkt. Jag pratar ju konstant från att jag vaknar tills jag somnar liksom.
Jag med.
Och det var så skönt. Ja, du med. Det var så skönt, jag missade. Och så fick vi göra något så konstigt, inte tarmsköljning, men det var något väldigt extremt, minns jag. Men då tänkte jag så här, för hon frågade mig, nämligen mig så här, ja, du kanske vill börja på någon yogalärarutbildning. Och där har jag gjort mitt största misstag i livet, fast det är, jag skrattar åt nu, spelar ingen roll. Så jag tänkte så här, men herregud, det här är ju så extremt. Vem kommer någonsin att hålla på med yoga i framtiden?
Ah, det var dagens skämt.
Dumt. Ja, det var jättedumt. Och det här kan ju ha varit på kanske slutet av 80-talet eller början av 90-talet.
Wow.
Hur som helst. Efter det då så har jag ju hållit på med, jag tror att det var i 17 år jag höll på med qigong. För en kines, han är någon Stockholms mästare i kinesisk qigong. Och jag åkte på sommarläge, så jag har hållit på väldigt mycket. Det där var ännu jobbigare nästan faktiskt. Jag ska inte gå in på det. Men
ja, för qigong då, för alla lyssnare som inte vet vad det är ju också en österländsk eller kinesisk träningsform, kallar vi det för lite slarvigt. Men man rör sig ju i slow motion.
Ja, just det. Och det är en slags meditation i rörelse.
Ja, exakt. Och yoga är ju också meditation i rörelse, men det här är väldigt, väldigt långsamt. Det är mer slow-mo, verkligen. Och det är ju utmanande för sådana som dig och mig, tänker jag.
Mm. Ja, det var 17 år med mardröm. Men det var väldigt bra för mig. Man skulle stå stilla och göra en position i två timmar. Du vet, jag är helt tokig. Men det var väldigt bra. Och när jag födde barn, då använde jag mig av Lila. Då hade ju liksom Lila Hansen var ju typ med mig mentalt i rummet.
Mm.
Så jag har haft med mig sådana saker hela livet. Och sen utbildade jag mig i kinesisk medicin. Så jag är akupunktör.
Åh, vad spännande!
Ja, det var helt fantastiskt. Det var jättekul.
Wow.
Men det var 20 år sedan.
Ja.
Och den tiden fick man bli så frågasatt liksom.
Ja. Så många, det var så konstigt då.
Varför funkar det här och kan du förklara meridianer och bla bla bla. Och
då bestämde vad flummig du är.
Gud vad flummigt, precis. Och jag hade en litet rum jag hyrde i Haga i Göteborg. Och jag fick alla kunder på kvällarna och då hade jag en pytteliten son hemma. Det var den här, som är 20 snart. Och då tänkte jag så här, nej men det här går liksom inte, jag måste lägga till någonting. Så då tänkte jag, då blir jag barnmorska istället. Och så började jag läsa till sjuksköterska. Och så läste jag 4 terminer.
Jag hör att vi är väldigt lika, du och jag. Vi är känslomänniskor och känner in stunden och bara, oh, vad roligt, det där testar vi. Oho. Ja,
exakt. Så nu kommer vi tillbaka. Nu har jag gjort en liten rund.
Ja, men det var jätteintressant.
Nu kommer jag tillbaka till soffan. För nu handlade det ju om liksom att nu sitter
jag... men utbildade du dig till barnmorska?
Nej, för nej. Att... Nej, nästan. Jag hamnade nästan i den här soffan. Jag födde barn nummer 2. Det var ju lite liksom år emellan att jag höll på med kinesisk medicin. Jag höll på med insomnia, var min specialitet.
Sömnsvårigheter.
Jättebra. Så jag fick en massa doktorander, det var väldigt spännande. För de var mer öppna faktiskt än vanliga människor för 20 år sedan. De sa, jag förstår inte det här, men det här verkar spännande. Och så hoppar de på liksom. Så jag hade doktorander inom, jag vet inte hur många olika vetenskaper. Och de pratade med varandra. Så alla som gick till mig ett tag var nästan doktorander. Det var askul.
Intressant.
Grymt konstigt. Ja, och sen när jag sitter i den här soffan, då har jag i alla fall läst 4 terminer på sjuksköterskeutbildningen. Med mål att bli barnmorska. Och... sitter med lilla baby Ella och pratar med professor Hedvig. Så var det. Och vad jag inte visste då, det var att professor Hedvig hade varit professor. Så jag frågade henne lite så här naivt, du vet. Ja, jag går ju, du vet, på universitetet så finns det så många olika titlar. Kan inte du förklara för mig, vad är skillnaden mellan adjunkt och lektor och jag vet inte allt? Och så började hon förklara lite grann. Och så sa jag, förresten, är du någon form av adjunkt eller lektor? Och då blev det alldeles tyst. Och jag har ändå känt henne i 50 år. Hon är ju med, hon har så här bilder när hon håller mig som bebis till mig. Alltså så länge.
Oh.
Och då säger hon, men Mette, jag var professor. Och jag bara, va? det är som Harry Potter. Herregud, vad coolt. Och då svarade han, oj, men du. Och så kom vi in på det här med babyvård, eftersom jag ville ha så rent som möjligt i min bebis. Mm. Baby 1 tvättar jag bara med olivolja. Det låter ju också extremt, men det funkar ju hur bra som helst. Istället för bebis wipes och sånt. Det kan vara som tips om det är någon som
förmodligen har mycket bättre än baby wipes.
Det var mycket bättre, särskilt idag har man ju kommit på det.
Tycker inte alls det låter konstigt.
Nej, men många då, för 20 år sedan var det lite undligt liksom. Men då sa jag till henne så här, men har du lite bra liksom, tips och så på annat än olivolja? Och då visade det sig att hon hade utbildat sig på 70-talet i aromaterapi. Hon var en av de första som åkte till London. Och det här var ju lite så här hemligt, för på Chalmers tyckte de att det var jätteskumt med aromaterapi. Och sen visade det sig att hon har varit lärare på en skola för hudterapeuter i 26 år. Mm-hmm. Aldrig berättat för någon.
Och vad heter den där nere i Göteborg? Elisabethskolan, ja, eller vad heter den?
Nej, det är en annan.
Gildaskolan, va?
Ja.
Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden. Ja, just det.
Mm. Jag tror inte den andra finns där. Eller den. Den andra är i Stockholm och där ska vi upp nu och hålla föreläsning snart faktiskt.
Och kan du inte ringa då?
Ja, det kan jag göra. Mm.
Jag är i Stockholm och Mette sitter i Göteborg då, alla lyssnare.
Men då sitter jag och pratar med honom där och så säger Hedvig så här att, ja men Mette, det är mycket enkelt, säger hon. Och då frågar han, ja då, ja men blanda oljor, det kan ju alla lyssnare göra. Man kan ju blanda till exempel, man kan ha en basolja som mandelolja, så kan man tillsätta några droppar av sin favoriteteriska olja. Och så kan man smörja kroppen med det, eller så kan man tillsätta lite havtornsextrakt. Eller, så det finns ju att köpa på nätet. Så jag blev sådär, jordbolja är förresten jättebra för ansiktet. Mm. Det är en av mina favoriter, den får ni prova. Hur som helst så säger jag till henne, men hur gör man en kräm? Så det kan jag ju berätta lite snabbt hur man gör en kräm. Enligt henne är ju allting jättelätt då. Då har man en vattenfas där man lägger i de här vattenlösliga sakerna. Och så har man en fettfas där man blandar fetterna. Och så har man ju ofta någonting som är lite hårdare. Alltså något form av vax. Och så ska man plocka i de här i olika grader. Man börjar med lite 60-70 någonting. Mm. Och så har man en termometer. Och så kollar man, så har man två stycken byttor. Så man ser att de har exakt likadan temperatur i vattenfas och fettfas. Och sen så ska dessa då emulgera, liksom bindas ihop. Ungefär som man gör en aioli. Och då vispar man försiktigt. Så jag började ju att trixa med det här. Och så fick jag ju ringa henne hela tiden. Och nu gick det inte så bra, det blev för löst. Ja, men då gör du så här. Och nej, nu blev det för... Ja. Så jag fick ju en fantastisk coach och mentor. Och hon var precis som... Och nu tänker jag att man extraherar det bästa från modellvärlden. Mm. Dels var hon så jävla smart förstås. Hon var som en uppslagsverk. Helt fantastiskt. Kom ihåg allting hon hade lärt sig. Men sen... hade hon en förmåga att bara alltid säga samma sak. Hon sa alltid så här, det är fantastiskt. Det här kommer att bli fantastiskt. Vadå, sa jag. Ja, men då började jag prata om allt. Det var så positivt. Det var nästan konstigt. Och sen när jag startade det här märket och var väldigt osäker. Och hur ska det gå och vem kommer liksom plocka in det här. Men herregud, sa hon till mig. Det här är det bästa, du vet. Så jag lyftes hela tiden av den här människan. Det var jätteskönt. Och sen när det gått ett par år och det började gå bra, så sa han alltid, vad var det jag sa? Hon kunde vara lite sträng, så här, vad var det jag sa? Liksom, nu får du skärpa dig. För man har ju en sida i sig som är ganska självkritisk och lite...
Men alltså, det här låter så roligt. Jag måste... Alltså jag skulle ju vilja på något sätt att vi får ut det här till lyssnarna. Vi kanske kan lösa det på Instagram sen. Alltså grundreceptet till att göra kräm.
Ja.
Det vore så roligt. Kanske få in det på mitt Shape by Shirin-konto. Men alltså, så här började din resa. Och när du höll på att mixtra där och pratade med henne innan mobiltelefonens tid, så typ. Så vad hände sen? Liksom, steget från... Nej, men hade du och Erik slutat att resa då? Då hade liksom körde ni i Göteborg hemma och barnen på dagis och så?
Nej, tyvärr var det så. Det var ganska tufft ett tag. Du vet hur det är med män som är liksom 40 år och hade lite grå tinningar.
Oj då, ja.
Lite upptäckt av
dressman. Typ dressman. Ah! vad roligt.
Han blev en dressman.
Mr. Dressman, ja.
Folk skämtade om det. Du, jag tycker din, vad kul, han ser ut som de här dressmanmannen. Jag säger, det är en dressmanman.
Men det är så då de är som alla snyggast ju, när de börjar få lite så här skrattrynkor och lite salt och pepparhår.
Exakt. Han hade salt och peppar och jag var 40 och var hemma med barn, så att, och då plötsligt så började liksom japaner och andra vakna till livet. Så då började han resa som en galning. Han kunde ju vara borta flera månader ibland i sträck.
Mm-hmm. Wow. Och då satt du där och bara, jag ska starta ett hudvårdsmärke.
Och rörde lite på mina. Jag var lite så här, jag känner mig ibland som ensam mamma faktiskt. Men jag hade min egen mamma som var fantastisk.
De kan man alltid lita på.
Ja.
Men du, hur började det då? Hur gick du från röra i grytorna till att så här, nej men jag ska nog starta ett hudvårdsmärke som snart är på väg och lanseras worldwide. Det är i alla fall i 5, 6, 7 länder nu, tänker jag. Hur gick du från köket till fabriken?
Det är som så väldigt mycket liksom, att man börjar väl med någon slags dröm, men sen på vägen så behöver man ju människor och hjälp, lite verktyg, precis som allt. Och då råkade det vara så att det var en slags entreprenörsprojekt för kvinnor som Västra Götalandregionen startade. Och jag råkade bara se det här, jag tror faktiskt till och med att det var på skolan, på Sahlgrenska akademin där jag pluggade. Och så såg jag liksom att de sökte genom något som heter driftig.se, jag tror det var. Eller något.
Du råkade nog inte mätta, det var nog meningen.
Ja, lite. Så då kollade jag med dem och så kom jag med i projektet. Och så fick jag ett nätverk med kvinnor som var från helt olika branscher. Alla hade liksom olika bakgrunder och ville framåt. Och då fick vi fick lite hjälp och lite verktyg, lite föreläsningar. Och vi fick en gratis lokal att ses i också. Det var fantastiskt. Och det var på den tiden som det fanns telefonkataloger. För jag skulle försöka hitta en fabrik. Hur gör man då? Och så fick jag rådet, slå i gula sidorna. Du vet, det är så länge sedan. Så ändå bara, det måste ha varit ett konstigt råd, för det är 10 år sedan. Men jag minns att jag satt på nätet och letade.
Liksom. Ah.
Det var jättesvårt.
Gula sidorna, så herregud. Konstigt. Det var tidigare.
Ja, för det här är länge sedan. Men det har ju byggts upp väldigt långsamt. Och det var i och för sig också så jag tänkte mig att, du vet hur det var i den här modellcirkusen, när det kom de här stjärnorna som bara sa puff, och så körde de på som galningar och blev jättestora över en natt, och de försvann ju faktiskt oftast. Så jag minns ju ofta att de där som du och jag, eller som liksom nötade på och byggde upp någonting, jag vet inte jag exakt du gjorde,
seglivade, nej men jag är nog samma som dig.
Det gick långsamt, men det blev en väldigt stabil bas, en väldigt stabil grund att stå på, så det hade jag liksom med mig, att det får hellre ta tid. Och så får det bli precis så som jag vill att det ska vara. Och jag tar liksom inte att kompromissa med någonting. Och sen vet man ju inte exakt. När man står på ett ställe så vet man ju inte exakt hur resan kommer att se ut. Det är ju hur mycket snirklingar som helst. Jag tänker mig ibland att det är som att om man skulle bestiga ett berg, ska man säga att jag vill komma upp på K2, det är mitt mål. Men sen måste man ju förbereda sig sedan några år. Jag satt och lyssnade på Andli Pomp en gång. Hon är ju på i år.
Hon är så cool.
Hon är så jävla bra.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra, och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt, och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg, och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden.
Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Henna måste vi intervjua.
Ja, jag vet. Fridykare för alla er som inte vet om det. Och verkar vara levnadskonstnär och mindfulness coach och allt möjligt. Anneli Pompe. Ja.
Anneli Pompe. Mm. Också från västkusten tror jag.
Mm. Ja, det är hon.
Jag lyssnade på en föreläsning av henne en gång och det var helt galet. Och då satt jag och tänkte så här, men det här är ju grejen liksom. Hon har ju, precis som när man kommer upp till olika steg och ibland så hamnar man liksom på någon slags baskamp. Och jag var ju på den här baskampen och jobbade där. Och tänkte faktiskt på den tiden också på berg, för jag alltid är fascinerad av berg, innan jag sprang på Pompe. Och då är det så här base camp, då är man där och så har man en viss utrustning, men sen ska man ju vidare och då är det saker som klimat och förutsättningar och grejer som förändras. Och då måste man ju hitta liksom andra
verktyg
och andra personer. Och därför så tror jag att man kan ju alltid ha det här stora målet, men på vägen dit så måste man ju vara väldigt öppen för förändringar. Annars så fastnar man ju någonstans. Så jag satt ju inte och tänkte liksom, jo, jag hade några visioner. Jag hade liksom att jag skulle en dag vilja vara med och lära ut. Mm. Bidra på någonting på något sätt. Och ha någon slags academy-känsla över mitt företag. Och idag är det så jäkla kul. För vi har två kvinnor som också är i vår ålder. När den ena är ung, hon är bara 40. Men den andra är 50. Och de har jobbat jättelänge, de är hudterapeuter båda två.
Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden.
Och vi jobbar jättemycket med utbildning.
Så det är roligt.
Som den här Academy-grejen. Och vi har ungefär 160 salonger som vi sitter nu och utbildar då. Som arbetar med våra produkter som sina verktyg. Mm. Och sen har vi ju börjat och undervisa på Elisabethskolan. Det är ju grymt coolt. Faktiskt. Så det var ett mål. Och ett annat mål var också att liksom bygga upp svenska marknaden. Så jag har inte varit så spretig. Jag har inte varit så här, nu ska vi bli störst i världen. Och vi ska liksom bomma i så här många länder. Jag tänker att det är så mycket att göra här hemma. Och det är väldigt viktigt att jobba upp någonting. Och liksom, hur ska man säga? Man lär ju känna sitt eget märke genom att vara trygg och ha en bas. Man behöver inte ta så mycket risker heller. För det är också en av mina mål att inte ta in externt kapital.
Nej.
Av den anledningen att jag är liksom för gammal för att ha en massa människor som tycker en massa saker.
Jo, men också att du ska inte bara tycka. Jag har också alltid tackat nej till det. För att jag vill styra mina egna beslut. Och sen så jag vill inte lägga på mer stress än vad det är. För då helt plötsligt ska du varje månad så här, upp till bevis. Hur mycket har du dragit in? Bara så här, ja, jag är lite för organisk och lite för mycket känslomänniska för det. Det skulle bli så mycket stressigt.
Ja, men det är jag likadan.
Men du, jag älskade din jämförelse med, den kommer jag nog låna tror jag. Den här med att man ska upp för K2 och man byter ut sina sherpas tänker jag. Och man byter ut typen av mat och kanske, ja, men alltså att man byter verktyg ut med vägens gång. Det låter jättespännande. Men du,
det är svårt att säga så här ska det vara, men nej. Och som du sa där,
ja, man har någon slags ramverk och någon slags mål och i alla fall, men jag tycker ändå det är härligt att sätta upp önskningar, så här, hit vill jag, kalla det för drömmar eller mål eller vad man vill, men så här, dit vill jag, det är min vision, för då blir saker också verkligt. Inte så att det skulle kanske vara kul någon dag att starta ett hudvårdsmärke. Nej, jag ska starta ett hudvårdsmärke. Och så ser man sig själv ha startat det. Eller jag ser mig själv stå på K2 redan. Istället för så här, jag skulle vilja klättra upp på K2. Nej, men jag är redan där mentalt. Jag står redan högst upp på berget.
Ja.
Då tror jag att det händer någonting i kroppen. Och det händer något i huvudet.
Det är där jag kan fortsätta spinna på det du sa där. Det var spännande, för jag har ofta en liten så här ritual på morgonen när jag går ut och, eller nu har jag faktiskt
den
här lite, men
du anar inte vad jag älskar morgonritualer. Ja, berätta. Ja. Vi går rakt in på morgonritualer. Det är mitt favoritämne.
Och det handlar lite om den här med att jobba med just bilder och visualisera. Och då, som du sa där, att man har en bild av vad man vill komma, men då har jag försökt istället att jag är där redan. Mm. Så jag går och det är sjukt, för jag går en väg, jag vet att jag inte möter någon där, och ibland pratar jag faktiskt högt med mig själv. Mm. Därför att jag är i det så mycket så att jag börjar snacka högt. Det är jättekonstigt, men jag gör det bara för att jag märker att jag mår så bra av det, jag blir så glad liksom. Och då kan det handla om att var det 4 år sedan så fick jag MS när jag fyllde 50, nu är jag 54 snart.
Förklara för lyssnarna vad MS är för någonting.
Multipel sklerosis.
Som är en autoimmun sjukdom.
Exakt, som drabbar nervsystemet.
Och det är en muskelsjukdom, va?
Ja.
Eller nervsystem. Berätta, nervsystem, lite kort.
Det bildas liksom något slags förhårdnad små plack i hjärnan och ofta i centrala nervsystemet i själva ryggmärgen.
Mm.
Så det är en ganska, eller det är en väldigt allvarlig sjukdom. Men och den gör ju förstås att man blir rätt rädd när man får den diagnosen. Och sen så är det ju som allt annat att alla drabbas ju på olika sätt. Och jag har fått en snäll variant, tror jag.
Mm.
Så att jag fick en massa domningar. Jag kunde inte känna mina fötter. Jag var otroligt trött. Jag hade jättesvårt att fokusera.
Kom du plötsligt?
Hjärndimma. Ja, det var september. Det smög sig på. September 2017 var det. Men då hade jag väldigt mycket stress i mitt liv.
Mm.
Och jag pluggade vid sidan om, vilket är lite dumt, men jag är typen som tycker att allt är så kul.
Oh my god, mm. Som jag.
Ja.
Det är svårt alltså. Det är en fantastisk egenskap, men det är också, man kör ju slut på sig.
Precis. Ja, så då läste jag något som heter business management. På tal om det här med att byta ut sin skärpa, som du sa, så tänkte jag, men nu måste jag steppa upp liksom och läsa lite på en sån här affärshögskola. Så gjorde jag det och jobbade. Så det blev för mycket. Och jag kände ju liksom inte mina ben längre. Och mina ben har jag alltid tyckt så himla mycket om. Det låter roligt. Men de är liksom, de är starka, de är slanka. Jag alltid tyckt de är snygga.
Ja.
Och de är liksom, de är rörliga och de är jag. Det är min favorit.
Ta dig framåt.
Mm. Och plötsligt så bara donar de bort. Och jag kan inte använda dem. Jag orkar inte gå så långt. Jag kan inte rida för jag blir yr. Jag hade ingen balans för jag gillar att rida. Mm. Så det var riktigt sorgligt. Så det började med att jag tog den här promenaden och så var jag liksom väldigt låg och grät. Och så kom jag tillbaka och så försökte jag jobba och vila och sådär. Så det var ingen rolig tid. Men sen så bestämde jag mig för, det var ju det där med K2. För jag har alltid tänkt på berg.
Mm.
Så jag började istället för att vara ledsen så bara tänka såhär, jag ska bli bra. Kanske inte frisk, men fri från problemen liksom. Så nu har jag fortfarande en sån här pep-talk till mig själv. Och då är jag liksom, nu blir det nästan läskigt faktiskt. För nu sitter jag och berättar om det här, vilket jag inte brukar. Och en av de delarna som jag tycker väldigt mycket om, det är när jag berättar, när jag var som sämst, så gick jag och sa till andra, så här är det att vara bra. Så här gjorde jag för att bli bra. Den här mentala delen tog jag med mig och då såg jag mig själv stå liksom på en lite lustigt för ingen scen. Och det gjorde mig så himla nöjd, för då tänkte jag så här, vad skönt att inspirera andra och kunna göra någonting. Så först blir det ju en period när man blir väldigt rädd och sen blir man lite sorgsen såklart. Och sen var det här med mina ben, du vet. Men i alla fall så byttes det ut, så småningom så började jag byta ut det mot de här liksom morgonsessionen där jag peppade mig själv inför dagen. Och då gjorde jag det på det sättet liksom att jag berättade historien om hur jag blev frisk. Så det var ganska roligt. Jag gick varje morgon och började liksom, och på tal om rörelse så var det så
skönt.
Jag går i skogen och jag går på små grusvägar där jag bor väldigt lantligt. Och så berättade jag för mig själv, åh vad härligt, nu ska jag berätta för dig Mette om hur du blev frisk. Det var så här, en dag så hände det här. Och så höll jag på så här, och ibland så gick jag och berättade det här högt för mig själv. Och så tänkte jag, så skrattade jag och tänkte att det här är ju riktigt knäppt alltså.
Fast det är ju inte det. Jag lyssnar ju mycket på de här Robin Sharma och de här stora, kallar de för hälsogurun eller ledarskapsgurun. Och det är ju precis så här de jobbar. Precis som jag sa, att du ser redan dig själv på toppen av K2. Du ser inte så här, åh vad jobbigt och vad tungt och utrustning och måste träna i flera år. Och liksom, det kommer ju sen. Utan de är liksom, de ser sig själv i den sitsen redan. Så jag tror att det är säkert en av anledningarna till att du mår så bra. Trots att MS är en otroligt allvarlig sjukdom.
Mm. Ja, men det tror jag man kan applicera på oavsett. Det är ju jättemånga människor som har autoimmuna sjukdomar idag.
Mm.
Och inte bara det, det finns ju en massa olika former av problematik. Men för mig har det alltid varit liksom jätteviktigt med att röra på mig.
Mm.
Och även mentalt att röra på mig, om du tror jag menar.
Gud vad bra, nu är vi ju inne på min favorit här. Och vi ska tillbaka lite till rutiner. Så här, frågar alla gäster, hur ser deras morgonrutiner ut? Så här, när ringer klockan? Vad gör? Har du några liksom ritualer, kaffe, te, löpning, lång, varm, kall dusch? Inte vet jag. Mm. Hur ser det ut?
Mm. Nej, men det är just det här att jag vaknar. Och nu har jag sån fantastisk skön kropp, så att jag har inte några sen, vad är det, jag gick med i någonting som heter Live Disease Free Academy, och det är en kanadensisk kvinna. Om det är någon som sitter och lyssnar och har MS, får ni gärna googla på henne.
Säg det igen då.
Live Disease Free Academy. Hon heter Pam Barta, och jag signade upp där för jag tänkte jag måste ha en bra coach. Men då är det så här digital plattform som man får komma åt. Och sen jag gick med där, jag tror att det var december förra året, så har ju liksom långsamt i stort sett alla kroppsliga problem försvunnit. Så nu när jag vaknar på morgonen, förr brukar jag ha som rutin att jag satte mig upp försiktigt. Och så satte jag ner mina ben och så fick jag känna, hur känns det idag? Är det vingligt eller hur, är det stelt eller hur känns det? Och sen så blir man ju ganska låg av att ha en sjukdom. Så vad jag brukar göra var att jag satte, det första jag gjorde innan jag ens liksom borstade tänder eller något, det var att jag dansade lite grann.
Åh, vad härligt.
Ja, för jag tänkte så här, jag går inte med på att jag är så här låg. Nej. Det går inte. Och då brukar jag sätta på så här Alcazar eller, alltså du vet, sån här.
Åh, vad kul! Du körde så här fredagsdisco direkt på morgonen.
Och ibland så kanske jag inte kände för det här pumpa, vet, så här. Utan då gjorde jag en slags konstig, jag svepte med kroppen och jag liksom böjde, lite som en katt du vet som vaknar. Och så tänkte jag så här, ja, jag har ju hållit på mycket med yoga och qigong och allt möjligt. Så det blev någon slags mix tror jag. Eller jag bara kände in, här är jag stel, här är jag ont, eller här är jag lite ledsen och då kunde jag bara hoppa runt. Eller... Men överhuvudtaget så... kanske jag la 10-15 minuter på det.
Mm.
Jag har inte gjort så mycket på sista tiden. Det är svårt, faktiskt.
Men det låter som en fantastisk morgon. Alltså, det skulle ju alla testa. Nu är det ju lite så trendigt bland influencers också och sociala medier att alla ska dansa varje dag. Du lyssnar på Träna med Syrin, den aktiva podden. Oj. Bara så att du vet. Du är före din tid.
Jaha.
Mm. Nu lägger alla upp hur de dansar och så här fridans och bara woho.
Mm. Ja, det låter ju jättebra. Får kolla in det också.
Mm.
Nej, så det, och det har jag ju haft. Sen har jag en rutin. Väldigt mycket att bara känna in hela tiden. Bara känna in kroppen. Liksom, vad säger den idag? Hur känns det idag? Det är lite tjatigt ibland alltså. Och vara sån. Det är nästan för mycket. Ibland kan jag tänka, kan jag inte bara köra på och sluta och känna in? Men,
som en vanlig person. Ta en rostig, en kopp kaffe och en cigg. Bara var lite.
Mm. Trycka i med något och springa ut. Men det...
Vi jobbar inte så.
Nej, det är inte riktigt så här. Nej, och sen så dricker jag alltid hett vatten. Det har jag ju lärt mig i kinesisk medicin. Så jag börjar varje dag med en kopp riktigt hett vatten.
Riktigt hett eller ljummet?
Nej, det är ganska hett faktiskt.
Mm.
Ja, ljummet tror jag egentligen det ska vara, men jag tycker att det är gott med hett. Och det är också på tal om huden och välbefinnanden och hela, alltså det är ju väldigt renande och väldigt snällt för kroppen att börja med hett vatten.
Alltså jag tror, nej men förlåt, nu avbryter det, men jag tror att det här som jag skojade om, en rostingmacka med marmelad och en kaffe och en cigg och iväg. Och sen så det här som vi pratade om, det här långsiktiga som vi pratade om förut och jag tror att för det som du gör, och väldigt mycket lik det som jag gör, det är ju långsiktigt. Vi pratar om hållbar hälsa resten av livet. Inte köra på som tusan, krascha, få typ halvt hjärtinfarkt, dåligt ordval. Men, och sen så tro att man ska lösa det på en kvart igen eller något piller. Utan det här är ju rutiner och som du säger, det kan bli tråkigt ibland. Jag gör också mina varje morgon. Och ibland bara så här, gud, alltså på riktigt. Kan inte jag bara så här... bara dra på nyheterna och bara skita alla rutiner. Så vet jag ju hur bra jag mår.
Ja.
Och
sen har jag Sen har jag ibland, om jag inte har hoppat runt på min mjuka matta i sovrummet då, så rullar jag ut någon yogamatta och så bara jag stretchar liksom. Väldigt lite egentligen, inte så mycket, mer att man gör det varje dag. Vet,
och att det är din stund.
Så det är jätteskönt. Och så varmt vatten och sen äter jag frukost och sen försöker jag komma ut och så brukar jag försöka gå. Vi är på ett kontorshotell. Och då är det som tur så att vi bor ganska nära och jag kan inte gå på en halvtimme, men då får jag ju liksom klättra i en skog. Och ett, nu i våras hade vi en galen älg där inne som var arg, så då försvann den. Men jag går liksom i skog och mark och det är så jäkla skönt.
Och så läkande för själen.
Fruktansvärt härligt. Och sen har jag den där lilla pep-talken också som jag ska väva in till mig själv varje morgon då.
Alltså, jag älskar dina morgonrutiner. Äter du någon speciell kost? Är du vegetarian? Äter du allsidigt? Äter du liksom vad? Har alltså, du någon tanke där?
Ja, jag har ju alltid ätit jättebra mat, tycker jag. Väldigt nyttigt. Sen när jag fick MS, då tänkte jag så här, antiinflammatorisk kost, vilket i och för sig jag redan åt, men då började jag plocka bort gluten, jag plockade bort allt socker. Tyvärr all alkohol, jättetråkigt. All alkohol säger jag, för det är inte sådär att jag drack en flaska per dag, men alltså det kan jag inte rekommendera. Men jag gick in, det var lite all in i början. Och det håller jag fortfarande, så att jag äter faktiskt ingen laktos, alltså inga mjölkprodukter, inget socker och inget gluten. Och det mår jag väldigt bra. Sen säger jag ju inte att det här är rätt.
Men det funkar för dig.
Om man har en sjukdom så måste man ju ta till lite allvarligare verktyg. Eller lite hårdare tag liksom. Så mina måltider, jag försöker att laga mat som är så naturlig och nära naturen som möjligt. Så att det är liksom inga halvfabrikat eller sånt. Utan vi lagar mycket mat i familjen. Och det är så kul för min 20-åring som var ute i köket, han är så duktig på att laga mat.
Vad roligt.
Vilken tur jag har alltså.
Ja, men det är som min 19-åring.
Man förstår ingenting. Han står och lagar liksom från grunden.
Ja, vad roligt.
Det är kul.
En väldigt rolig egenskap.
Det här hemma annars, kan man säga.
Vad sa du det?
Vi är blandkostade, vi äter lite av allt. Utom jag då som pillar bort liksom. Men jag äter alla typer av proteiner och så äter jag jättemycket grönsaker. Så käkar jag lite frukt på morgonen och sen, men det har med liksom min antiinflammatoriska diet att göra. Det första jag gör, i morse kokar jag faktiskt de här underbara äpplena som är nu. Jag hackar i små bitar och så kokar de bara lite vatten. Och sen så strödde jag på kanel.
Ja, jag tänkte ju säga det, och det är ju så himla bra också.
Ja, det är väldigt bra. Det är väldigt stärkande kinesisk medicin. Bra för njurarnas energi också. Och det har med longevity, liksom hur länge man lever och hur frisk man är, njurarnas energi. Så den ska man vara försiktig med. Nej, så det var min frukost. Sen åt jag ägg och vi har faktiskt skaffat hönor under pandemin.
Vad härligt!
Så vi har egna ägg här uppe i skogen, det är jättekul. Vi har 5 små hönor och då gjorde jag en liten scramble ägg utan mjölk då. Och så plockar jag lite rucola som jag har i trädgården. Så det tar lite tid för mig att komma igång på morgonen. Det gör det. Jag har ganska mycket grejer att pyssla med. Men sen när jag är igång, då mår jag ju väldigt, väldigt bra. Och sen, som många MS-patienter, så blir jag rätt som lätt trött. Och då vet jag att 4 någonstans, då börjar det svaja. Och då brukar jag faktiskt lyssna på någon som heter Davidji. Vet du vem det är? Meditation.
Det låter nästan som mitt efternamn ju. Javidi.
Just det.
Nej, det vet inte jag. Du får gärna skicka ett tips om sen.
Ja, det är någon app. Han har så skön röst. Jag älskar att lyssna på hans meditation. Men jag försöker meditera och liksom vila lite.
Och sen, du låter väldigt medveten om hur du lever och vad du äter och vad du dricker.
Jo, det är jag nog. Ja. Ja, efter det så brukar det bli stallet. För min dotter och jag har en häst. Och det var också sånt där mål att, du vet, när jag fick MS så tänkte jag så här, det här går ju inte. Jag måste ju liksom bli en aktiv mamma och jag vill ju leva min dröm och liksom kunna ha en häst och så. Så det har också varit en sån här grej. Och då satt jag faktiskt en bild på en häst på min ratt. Så jag satt och körde varje morgon och tittade på den här bilden på en häst. Och sen så säger min dotter så här, ja mamma, snart kommer hästen. Ja, det gör den, sa jag. Och så plopp, sa då, blev det en häst.
Plopp, så blev ni med häst.
Ja, så nu är vi med häst. Det är som att barn, alltså de klarar sig inte själva.
Men då visualiserar du med målbilder igen. Alltså det här är så fantastiskt. Det
måste jag ha gjort, ja.
Ja, men det är ju fantastiskt. Det här är så grymt, Mette, hur du beskriver. Och så tycker jag man ska göra med allt. Med allt som man vill uppnå. Mm. Även om man ska köpa en ny soffa liksom.
Ja, hur gör du då? Då är något liknande som...
Ja, men jag är helt med på din linje. Och jag kör ju också morgonritualer med varmt citronvatten, ljummet. Pressa citron, kallt vatten så att inte enzymerna dör, och sen häller jag på hett vatten. Och på sommaren när jag odlar mynta så häller jag i lite mynta också. Färsk mynta.
Mynta, ja.
Ja, och om jag känner att jag orkar så slänger jag i lite ingefära skivor också. Så kör jag meditation, lite rörelse. Det kan vara allt från att skaka, bara vibrera, till att meditera, till att yoga. Meditera tummar jag aldrig på. Mm. Sen kan det vara allt från kan slänga upp någon kettlebell och göra lite styrkeövningar. Nu har jag bestämt att jag ska springa en dag i veckan och köra tung styrketräning en dag i veckan. Så det här är liksom utöver det. Det här är dagliga morgonritualer. Du och jag har nog liksom samma filosofi. Jag har mina procedurer som tar en par timmar på morgonen innan jag sätter igång. Och är det så att den här tiden tummas på lite för mycket, då känner jag en ganska enorm, men det blir stressigare på dagen. Alltså jag får inte riktigt till det. Det är som att jag spårar ur lite.
Mm.
Så det är jag jättenoga med. Dricker jättemycket också på, framförallt på morgonen. Då får jag säkert i mig 1,5 liter vätska. Sen slarvar jag jättemycket på dagen med att dricka vatten. Då är min stora last. Då dricker jag kanske, jag har en stor last. Det är te. Svart te.
Ja, det är gott.
Ja, och då dricker jag nog 8-10 koppar. Det låter helt sjukt. Men då har jag liksom en last bara.
Det är klart.
Och lasten mår jag inte dåligt av. Så att, Nej, men ungefär så. Jag funderar lite på att göra ett helt poddavsnitt med mina ritualer någon dag. Men du, och sen så, nu klockan tickar ju på. Men för att avrunda dina fantastiska rutiner och ritualer och koppla ihop det med varumärket PK, som för övrigt är helt grymma, för jag har ju så känslig hud.
Ja.
Och nu har jag blivit lite beroende av den där misten. Så den håller jag på att spraya 5-6 gånger om dagen och bara så här, Och ditt serum, magiskt. Jag tror alla dina produkter har vunnit priser. Och jag är samma sak där. Jag använder ju serum morgon och kväll. Och där måste jag vara så picky. För att, vad jag blir känslig. Just serumet brukar vara så aktivt. Så där kan jag köra alla dina produkter och inte få allergi. För det märker jag på en dag. Då får jag små röda prickar. Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden. De är så otroligt härliga. Och de är ju då, som jag skulle avrunda med, de är tillverkade i Sverige, de är naturliga, de är ekologiska och noga utvalda. Och jag har förstått att din favoritingrediens är havtorn. Stämmer det? Och det här kan vi prata så mycket om.
Men du, vilket serum är det som du tyckte bäst om?
Kom inte ihåg vad det heter. Jag har testat någon som är lite guldig. Och nu så har jag en som jag inte kommer ihåg vad den heter. Som är väldigt så här seg i konsistensen.
Just det.
Vad heter han?
Hydra Miracle.
Det är kan den heta?
Det är som ett geléserum, väldigt tjockt.
Ja, så känns det. Ja. Och det är otroligt bra. Och det är ju som alltid, man måste hitta det som funkar för en själv. Men för mig så funkar det väldigt bra att det är både liksom kärlek, genomtänkt, svenskt, ekologiskt och väldigt liksom närande för huden.
Ja, det är roligt att du tycker, gud vad kul. Nej, men jag hade det när jag gick på sjuksköterskeutbildningen, så minns jag att det var så mycket överkänslighet och allergier och sånt som ökade. Och det tog jag ju också med mig. Och sen det här kärleken för just alla de här fantastiska extrakten och oljorna och det naturliga. Det finns ju med, men i bakhuvudet hade jag ju det här just att ta fram så snälla produkter som gör så mycket som möjligt ändå. Så att det inte blir liksom för mesigt, utan det är väldigt mycket effektivt. Men det är jättesnällt. Så det tittar vi ju på. När jag formulerar produkter så är det liksom ett krav att det ska vara snällt för huden. Så det är roligt. Att det, och den är ju doft. Du vet, många har ju problem med dofter idag också.
Mm.
Så att vi har ju nästan inga dofter. Många av dem är doftfria av produkterna, men de har ju ändå den här härliga, härliga doften ifrån själva extrakten och sådär.
Just det.
Men vi har inga liksom tillsatta eteriska oljor eller parfymer eller sånt.
Nej, det är bra jobbat. Riktigt bra. Vi ska närma oss en liten avrundning där du ska få 5 stycken ofullständiga meningar. Mm. Och så bara avsluta det lite kort.
Okay.
Är du redo?
Mm.
Vad var det bästa med att starta eget?
Jag tror att det bästa var utmaningarna. Det som driver mig väldigt mycket också, det är liksom att komma runt och göra saker trots motstånd. Det får mig väldigt peppad och glad.
Ja, det motiverade. Då är vi tillbaka till det vi pratade om tidigare. Det låter superkul.
Självklart så tror jag att det var lite ensamt i början. Ja. Att man känner sig ganska ensam. Och sen så vet du, i början när man startat upp något, så sitter alla som en liten hejaklack. Och bara, vad du är duktig, vad du är duktig, vad kul och bla bla bla. Och sen kommer man någonstans till en mellanfas där man hamnar lite grann som, det är som när man lär sig ett nytt språk eller när man ska upp och klättra på det här berget.
Den där platån.
Mm. Platån! Och då försvinner hejaklack.
Ja, jag vet. Då är det ingen som bryr sig längre.
Ingen jäkel som bryr sig. Man bara, och då får man istället säga, jaha, så det blev inte så mycket. Och jag bara, jo, det blev det visst. Jag vet en del sådär lite tuffare affärsmänniskor som nej men kolla den omsättningen, det här blev ju inget speciellt eller bra jobbat, men det minns jag var frustrerande, och där fick man ju, det var ju där kanske som man fick vara som starkast liksom. Och hela tiden motivera sig själv. Man måste vara samma i träning såklart, du kommer till en platå.
Gud ja, så är det väl med allt.
Allt.
Jättekul. Ja, nu kan vi dra i många exempel som helst. Du, det var nu här. Fråga nummer 2. Ja. Ytterligare en dröm hade varit?
Att det håller jag på med just nu faktiskt. Det är det att förfina min ridning så att jag rider på en riktigt hög nivå. Och en dröm var att rida på Grand Prix-hästar. Och det gjorde jag igår kväll.
Wow!
Yay!
Woohoo!
Så kul!
Good for you!
Ja, det har tagit många år.
Ja, men det är ju så det är.
Nu. Men nu, igår red jag, alltså igår var det sån magisk, du vet att jag
nästan var feeling.
För vi hade en sån samarbete, jag och den här gamla Osten som han hette. Osten har gått Grand Prix när han var ung. Och han, igår fattade han vad jag ville. Och han var äntligen så här, förstår den här korkade ryttaren hur man gör just den här övningen. Och då blir det så här religiös upplevelse.
Ja, men så här magiskt samspel mellan dig och häst. Ja, grattis. Wow.
Men mitt mål är förstås att komma ännu mer. Alltså jag har jättemycket att lära mig. Det är ju så med allt. När man börjar närma sig någonting som man bara, nu börjar jag bli lite duktig på det här. Då fattar man att man har bara nosat på det liksom. Mm. Så det, där har jag en dröm.
Wow.
Det är
ditt mest galna modelluppdrag du varit på?
Nej, men det var nog en gång i Hamburg. Det totalt ballade ur, jag vet inte vad som hände. Det var en fotograf som ville göra ett konstnärligt projekt. Och jag brukade alltid hoppa på alla konstnärliga projekt. Jag tyckte det var väldigt spännande. Och då var det lite sådär att man skulle, det var som en parad med människor. Och det kändes som att vi var någon slags Dionysos. Och nu tänker det den känslan. Dionysos-parad, alla var lite crazy.
Mm-hmm.
Och jag minns att det var ingen alkohol eller droger eller alltså ingenting sånt, men vi blev lite konstiga och jag var värst av alla, det minns jag. Och jag var så förvånad över hur konstig jag blev. Det var väldigt roligt. Och framförallt fick jag vara ful. Alltså ni vet, du brukar säga, nu ska du stå och titta här till höger över horisonten och så ska det vara lite tjusig.
Ja.
Jag hade min jäkla page och så såg jag ut som någon sån här liten Chanel-modell. Men den gången fick jag verkligen leva ut någon lite så här knäppsida.
Mätte go crazy.
Mätte go crazy. Och jag minns att en del av de andra modellerna är rädd för mig. Liksom. Så att jag har väl en sån skådespelarlängtan som aldrig fick blomma ut.
Ah.
Det var väldigt roligt. Det kommer jag ihåg.
Kul.
Ja.
Om jag inte skulle ägna min tid åt mitt hudvårdsmärke, skulle jag?
Jag skulle jobba som någon form av terapeut, det är jag helt säker på. Jag skulle nog ha varit, jag fortsatt på som akupunktör inom kinesisk medicin. Jag hade kanske jobbat med healing. Jag utbildade reiki också. Jag hade jobbat med någonting för att hjälpa andra människor. I den
spännande
rollen.
Gud vad spännande.
Alltså jag är ju indirekt nu också i och för sig.
Ja, såklart.
Inte här.
Sista frågan. Om du fick ge ett enda råd till alla människor i hela världen när det kommer till hudvård, vad skulle det vara?
Det är nog ganska enkelt. Det är att inte exfoliera och tvätta och pusha huden så hårt.
Mm.
Bara för att du håller på med träning så tänker jag, där är samma. Alltså man kan inte gå på.
Mm. Den måste få vila lite.
Tokstollar gör och så blir huden jätteledsen och slår bak ut. Det är som en liten häst, den sparkar till slut och så får du periodal dermatit och massa annat konstigt. Eksem. Du vet, man har ju en syramantel, man har ju en väldigt fint naturligt skydd.
Mm.
Och huden har ett eget sebum och huden har ett eget mikrobiom. Och huden, det är ju liksom en liten egen personlighet. Så att det är nästan som på våra månar att vi får vara liksom inkännande och rädda om det och jobba långsiktigt och vara väldigt snälla mot vår hud.
Bra, jättebra tips. Väldigt bra tips. Det ska jag ta till min dotter som håller på med så här aknegrejer dygnet runt. Nu ska du få mina skönhetstips. Och alla kära lyssnare. Ät bra mat. Den ska vara färgrik och innehålla mycket grönsaker. Rör på dig regelbundet och var ute mycket i naturen. Var noga med dina rutiner av din hud. Och välj dina hudvårdsprodukter varsamt som passar just din hud. Börja bli mer medveten om vad du smetar på din hud. Och börja läs innehållsförteckningen för 17 gubbar. Om det finns ett spår av något som heter petroleum, släng det omedelbart. Det är nämligen en restprodukt från olja, alltså det vi har i våra bilar. Så tänk på att huden är vårt största organ. Tänk på att det du stoppar i dig kommer förr eller senare att synas på utsidan, då allt som kommer in också ska ut. Lite så här, tänk på att det som du har på huden ska du också kunna stoppa i munnen. Smörj både inifrån och ut, alltså fukt på utsidan och alltid med ett serum innan själva krämen. Från insidan smörjer vi med bra oljor, till exempel olivolja, kokosolja, nötter, fröer, kosttillskott i form av E-vitamin, nattljusolja och så vidare. Men igen, det måste vara bra grejer med bra kvalitet. Och drick mycket vatten för att rensa kroppen och gärna då filtrerat vatten, vanligt vatten. Inte bubbelvatten med smak då kanske i första hand. Det var mina tips. Hoppas att du håller med om Mette.
Ja, visst. Jag sitter precis och tittar på att du har otroligt vacker hud.
Oj, ja. Hjälp. Du, nu ska vi avrunda här. Tack snälla. Det får vi tala om när jag trycker på pausknappen. Mette, var hittar vi dig om vi vill läsa mer om dina produkter och följa dig på Instagram?
Jag tror Instagram kan vara roligast för där lägger vi upp en hel del liksom rörligt material också. Bland annat så är det våra hudterapeuter och jag som brukar intervjua dem och göra tips. Så MPK Skincare, det stavas lite konstigt på grund av mannen från Frankrike. Så det är M som är Mette och sen är det PICAUT och sen Skincare.
PK alltså, picka ut.
Picka ut Skincare.
MPK Skincare. Ja. Spännande.
Och Facebook också förstås.
Samma märke överallt, ja, eller samma text överallt.
Mm.
Så in och följ MPK Skincare på Instagram. Kolla in alla härliga produkter. Också in och följ mig på Shape by Shirin. Prenumerera på podden så du inte missar någon av mina härliga gäster. Dela gärna avsnitten med dina vänner och jag blir jätteglad om du även lämnar en kommentar. Tack för den här gången. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då Mette.
Tack Shirin. Hej då alla.
Podden sponsras av Great Earth. Vitaminer och mineraler framtagna med kärlek för både dig och planeten.